Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliets 20 kapitel och 19 vers. Så står det så här. Samma dag, den första dagen i veckan, samlades lärjungarna på kvällen bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då stod plötsligt Jesus mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna gladde sig när de fick se Herren. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag nu er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Men om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Bakom låsta dörrar, 11 sorgsna män. Kvar av alla drömmar fanns ej en enda än. Dödad och begraven var deras ledare. Då stod han mitt ibland dem, livslevande. Han sa: var inte rädda, ni ser att det är jag. Döden är besegrad, jag lever som jag sa. När ingen hade anat att det skulle ske, då stod han mitt ibland dem, livslevande. Gå ut i hela världen, berätta vad som skett. För de som vandrar vilse, hjälp dem hitta rätt. Alla som ni möter, har ni något att ge. För jag ska vara med er, livslevande. Även om ni gråter, även om ni ler, minns att ingenting kan skilja mig från er. Alltid när ni samlas, 2 och 3 och fler, är jag mitt ibland er, livslevande. Länge, länge, länge lever kärleken. Ingenting i världen kan besegra den. Länge, länge, länge lever kärleken. Där stod han, mitt ibland dem, livslevande. En gammal låt utan musik, Ingemar Olsson från 70-talet. Men jag tyckte att den passar bra. Det var ingen munter skara som hade samlats där i texten vi läste bakom stängda dörrar. Begränsade, rädda, desillusionerade satt lärjungarna isolerade. Och det behövs inte mycket för att överföra den kontexten med vår verklighet idag. Skillnaden är väl att de var fler än 8 personer i samlingen. Ni vet, efter snart ett år av den här coronabegränsningen så håller en lamhet, en trötthet, en fruktan och en bekvämlighet sakta på att fånga oss. Och jag tänker att på samma sätt som lärjungarna desperat behövde ett möte med den levande Jesus, så behöver vi i vår tid ett möte med honom. Ett möte som andas liv, som andas helig ande, som andas tro, som andas syfte, som andas mening och en rörelse framåt. Ni vet de här orden som Jesus sa, den här orden som Jesus ger, den gäller fortfarande. Som Fadern har sänt mig, sänder jag nu er. Idag läser jag ur Nu-Bibelns översättning. Och det är intressant att just Nu-Bibeln lägger in det ordet i den här versen. Nu sänder jag er. Ni vet, tiden är alltid inne när det gäller Guds rike. Frälsningens dag heter alltid idag. Nu är Jesus med oss. Nu är ett ord som rätt mottaget i våra liv får oss att ställa oss upp och gå. För det finns alltid en möjlighet för den som vill gå att få vara till välsignelse för någon annan. Inga restriktioner i världen kan ta bort de möjligheterna som Gud visar på att tjäna honom. Ni vet, Guds ord bär inga bojor. I den här predikoserien så vill vi uppmuntra, vi vill påminna, vi vill uppmana dig att se att du är sänd in i den värld du lever med glädjens budskap om räddningen som bara finns i Jesus Kristus. Och Bibeln är ju en berättelse om den Gud som älskar människan så extremt mycket och som för det första sänder Jesus sin son till den här världen för att rädda den här världen. Och som också i många andra berättelser sänder sina tjänare i olika tider för att utföra hans uppdrag. Och jag skulle vilja att vi får möta två stycken av de personligheterna i dagens predikan. Så vi går tillbaka till, vi börjar lite tidigare i Bibeln här i andra Moseboks andra kapitel och 23 vers, så står det så här. Flera år senare dog kungen i Egypten. Israels barn dignade under tunga bördor och klagade under slaveriet. Deras rop steg upp till Gud. När Gud hörde deras klagan tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Gud såg på israeliterna och tog sig an dem. En dag när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han den bortom öknen i närheten av Horeb, Guds berg. Då visade sig Herrens ängel för honom i en brinnande törnbuske. När Mose såg att busken brann utan att brinna upp tänkte han gå närmare för att undersöka detta märkliga att busken inte brann upp. Då Herren såg att han gick närmare för att titta ropade han på honom från törnbusken. Mose, Mose! Ja, här är jag, svarade han. Kom inte närmare, sa Gud. Ta av dig skorna för du står på helig mark. Jag är din faders Gud, Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Då slog Mose händerna för ansiktet för han var rädd att se på Gud. Gud talar till honom igen. Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten. Jag har hört hur de ropar under slavdrivarnas förtryck. Jag vet hur de lider. Nu har jag kommit ner för att befria mitt folk och föra det ut ur Egypten till ett mycket gott land. Ett stort land som flyter av mjölk och honung. Där bor nu kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hever och jebuséer. Jag har ropet från Israels folk. Har stigit upp till mig och jag har själv sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå! Jag sänder dig till farao för att du ska leda mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. När Gud har hört ropet ifrån folket så kallar han på sina budbärare. Efter Josefs död så blev tiderna svåra för det växande israeliska folket i Egypten. De fick arbeta och slava och det står att de dignade under svåra bördor. Så de ropar till Gud och Gud hör och Gud ser och han tar sig an sitt folk. Och han gör det på sitt sätt. Han söker upp Mose. Mose som på grund av ett mord som han har begått har flytt ifrån Egyptens land in i Midjans land och är nu herde och åren har gått. Troligtvis har det gått uppåt 40 år. Och det är en annan Mose som vi möter här än den Mose som växte upp i faraos palats. Och Gud säger till Mose att han själv, jag säger Gud, jag ska rädda folket ur Egypten. Jag ska föra folket in i ett härligt land där de inte liksom ska ha de här problemen. Jag ska rädda dem, Mose. Och du ska gå och göra detta i mitt namn. Alltså vilken vändning för Mose. Jag tror Mose blev initialt ganska uppmuntrad av att höra vad Gud tänkte göra. Men lite mer chockad eller bekymrad när liksom det vänder och Gud pekar på honom. Jag har hört folkets böner. Jag sänder dig. Och här är liksom en tydlig princip i Guds rike. Bön. När vi ber Gud, låt en förändring komma. Gud, befria ditt folk. Hjälp dem som har det svårt. Hjälp dem som har det tufft. Då leder det till en sändning. Gud kommer att agera och han använder de redskap som han utser. Mose, han har många, många invändningar. Vem är jag? Inte kan väl jag, Gud? Du vet ju om min bakgrund. Vem ska jag hänvisa till när jag går? Jag känner inte till Gud så bra som jag skulle. Gud, jag är väl ingen andlig människa? Om de inte tror på mig då? Om de inte lyssnar på vad jag säger? Hur ska de reagera? Vad kommer de tycka och tänka om mig? Tänk här om jag blir dissad. Herre, jag är inte så bra på att tala. Jag fixar inte det. Och Gud liksom skickar in där och bara säger, gå nu och jag ska vara med dig och hjälpa dig att tala. Jag ska lära dig vad du ska säga. Åh, men Herre, kan du inte skicka någon annan? Varför just jag? Varför går inte de andra? Det finns de som är bättre än mig. Okej då, säger Gud, jag skickar med dig din storebror Aaron. Han får hänga på. Men du ska gå oavsett vad de andra gör. Det märkliga var ju att Mose skulle märka att när han gick så fanns det andra som Gud hade förberett som blev honom till stor hjälp. Gud säger, jag ska sända dig till farao och sen ska du leda folket ut. Innan Mose skulle leda folket ut ur Egypten väntade en rejäl konfrontation med farao som hårdhjärtat skulle vägra att släppa folket. Och jag kan inte låta bli att tänka på att när Gud kallar oss så finns det ofta ett moment där vi måste gå i kamp med den farao som vägrar att släppa människor till den frihet som Gud har kallat dem till. Det finns en kamp i det andliga, i bön som måste ske innan folkets frihet blir en verklighet. Och jag tänker, Sverige idag är ett land där vi måste konfrontera de makter som håller människor fångna i synd, i otro, i bekvämlighet, i fruktan och i massor med olika tankemönster som skymmer ljuset ifrån evangeliet. Jag sa det innan, bön, det leder till kallelse och sändning. Och det leder till ett djupare och ännu mer desperat böneliv. Oh, att vi inte backar i bönetjänsten nu. Oh, att vi inte ger upp när det känns trögt, motigt. Eller bara för vanligt och ordinärt att be. Och att vi inte tänker vi ska be sen när vi får mötas fysiskt igen. Och att vi inte retirerar inför vår tids farao. Må våra hjärtan vara brinnande och blödande i denna tid. Bibelordet ifrån andra krönikeboken 7 och 12 till 13 är ju ruggigt aktuella i vår tid. Där det står så här, Gud säger, om jag stänger till himlen så att det inte kommer något regn. Eller om jag befaller gräshoppor att härja landet. Eller om jag sänder epidemier över mitt folk. Och mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig. Och be till mig, söker mig och vänder om från sina onda vägar, ska jag lyssna till dem från himmelen och förlåta deras synder och bota deras land. Trots sin tvekan och alla sina invändningar så gick Mose och han ledde folket ur Egypten. Men det är en annan predikan. Men jag tänker på den här konfrontationen, så tänker jag också på den generation som kommer efter mig. Gud kallar oss idag till bön. En bön som utmanar makter som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och så här står det i Klagovisorna kapitel 2, vers 19. Gå upp och ropa i natten, i början av nattväkterna. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herren. Lyft dina händer mot honom för dina barns liv. För de tynar bort av hunger i varje gathörn. Den andra personen som jag vill att vi ska möta idag, han heter Jesaja. Och vi går till Jesajas 6:e kapitel. Då står det så här. Från början. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög, upphöjd tron. Och templet fylldes av hans mantelsläp. Öppna mitt hjärta för dig Gud så jag kan se dig, sjöng vi i början här. Serafer stod framför honom, var och en med 6 vingar. Med 2 av vingarna täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. De ropade till varandra, helig, helig, helig är härskarornas herre. Hela jorden är full av hans härlighet. Ljudet av deras röster fick templets grund att skaka och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag går under för jag är en man med orena läppar och bor bland ett folk med orena läppar. Och jag har sett kungen, härskarornas herre. Då flög en av seraferna fram till mig med ett glödande kol i handen som han hade hämtat från altaret med en tång. Han rörde med det vid mina läppar och sa, när detta nu har vidrört dina läppar har din skuld tagits bort och din synd försonats. Sedan hörde jag Herren fråga, vem ska jag sända? Vem vill gå som vår budbärare? Jag svarade, jag vill. Sänd mig. Jesus har en fråga och den lyder så. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Profeten Jesaja, han får ett totalt genomgripande gudsmöte. I paritet faktiskt med det vi läste i början där om de här 11 inlåsta lärjungarna när Jesus kom och ställde sig mitt ibland dem livslevande. Här får också profeten ett fantastiskt gudsmöte. Det är helighet. Det är gigantiska änglar, serafer, 6-vingade serafer. Det är rök, det är ett eld, eller det är ett tempel som skakar. Och det står att han ser Herren på sin tron i all sin härlighet. Och dessutom så blir han ju helt klar på att Gud, mitt liv håller inte. Mitt liv håller inte. Jag bor ibland ett folk som har orena läppar och jag har orena läppar. Jag går under liksom. Det här är too much. Men Gud vidrör profeten med ett kol. Men jag kan bara tänka mig, vad tänker han liksom? Nu kommer en sån här jätteängel flygande med ett brinnande kol mot honom. Och tänker, nu är det slut, nu är det över. Men det är inte över för profeten. Men det är över för skulden och skammen och synden och orenheten som han bar på. Det är över att han inte längre hörde Guds röst. För det som sker efter han har blivit vidrörd, det är att han hör Herren tala. Kan det vara så i våra liv? Att det är så mycket bös, så mycket skräp, så mycket annat. Så mycket som går ut från den här munnen. Så att jag inte hör Herren tala. Gud vill jag bara önskar Gud vidrör mitt liv så jag hör dig tala. Han hör Gud fråga. En fråga som jag tror faktiskt kommer till oss i mötet med det heliga. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och om Mose hade 1000 invändningar, en hel del invändningar i alla fall, så har ju inte Jesaja det. Han bara liksom kliver fram där. När han är väl berörd av Gud så säger han, jag vill! Sänd mig! Och jag bara gillar det. För den som Gud använder är den som vill. Vet, Gud söker inte vår kompetens. Han söker inte vår perfektion. Han söker inte vår talang. Han söker inte vår styrka. Han söker den som vill. Tillgänglighet och överlåtelse är det som Gud söker. Vet, Gud väljer ofta de som vi redan räknat ut som ovalbara. Varför då? Det finns säkert många orsaker. Tänk om en av orsakerna är att de kvalificerade säger nej. Så, vad vill du med ditt liv? Och vad tror du att Gud vill med ditt liv? Vilka anspråk gör han på dig? Vill du gå när han kallar dig att gå? Vill du vara hans sändebud? Du kan vara lugn på en sak. Gud tvingar ingen. Han gör inte det. Det är den som vill följa Jesus som tar korset på och går i hans fotspår. Det säger Jesus själv. Om någon vill följa mig, då ska han ta korset på och gå i mina fotspår. Ett ord som jag har gått och tuggat på och bett utifrån den sista tiden handlar just om detta med villighet. Det står i psalm 110 och vers 3 så här. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig som dagg ur morgonrådnadens sköte. Och min bön har varit Gud, samla ditt folk. Låt folket komma villigt. Låt folket villigt som en här ställa sig vid varandras sida. Och Gud, kalla din unga skara. Må Gud verkligen kalla på den som är ung i den här tiden. Och jag tror att det är tid för oss, för mig och för dig att lägga undan det som är oss till hinder så att vi kommer på Guds kallelseorder. Synden, såren, besvikelserna, bitterheten, oförlåtelsen, vad det nu än är, böj dig ned. Och lägg det vid Jesu kors. Ställ dig sedan upp. Och se dig inte tillbaka igen. Utan gå i den kraft som Jesus andas över dig. I den helige andes kraft. Jag är lika svag som du. Jag är lika beroende av Guds kraft som du. Och jag är lika beroende som du av mina systrar och bröder i församlingen. Så vill jag i slutet av den här predikan vända mig till dig som ännu inte har svarat ja till Jesus. Innan Gud sänder oss ut i världen så kallar han oss till sig själv. Softly and tenderly Jesus is calling, sjunger man i en gammal väckelsesång. Stilla och mjukt kallar Jesus dig till honom. Kom med ditt liv, kom med dina frågor, kom med dina sår, din oro, din kamp, dina svek, dina nederlag. Kom med din längtan, kom med dina drömmar. Lägg ditt liv i hans hand. Joina honom och hans syften och planer för ditt liv. Låt inget längre stoppa dig. Du är välkommen till en kärlek som allting ser, som allting vet och som allting kommer att göra väl. Frälsningen är en öppen famn i Jesus Kristus, som i din öppna famn, helig och varm, himlen jag fann. I din öppna famn sjöng vi i början på den här gudstjänsten. Du finner den platsen ingen annanstans. Ingen annanstans. Hos ingen annan finns frälsningen. Inget annat namn som kan frälsa än Jesus Kristus. Men hans namn är garanten och öppningen till syndernas förlåtelse. Och till ett nytt liv med ett blankt och rent papper att skriva en ny berättelse på. Guds kärleksberättelse i dig och genom dig. Kom till honom, för syftet och meningen med livet här på jorden, men också med löftet om ett evigt liv. Nu, vi läste det i början här, nu, idag är frälsningens dag. Nu står nådens dörr öppen. Gå in i den innan den stängs igen. En dag så kan det vara för sent. Det är därför som frälsningens dag är idag, inte imorgon. För du vet ingenting om din morgondag. Det finns ingen annan väg till himlen än genom Jesus Kristus. När du har kommit till honom, då blir du en del av den stora sändningen till den här världen. Jesus för världen givit sitt liv. Och du och jag får gå i hans fotspår för att ge våra liv för honom. I uppdraget att berätta för den här världen som han älskar så mycket. Om den frälsning som finns i Jesus Kristus. Nu ber vi tillsammans. Och du kan be där du sitter just nu. Där du är just nu. Vid din skärm, vid din radioapparat. Så kan du be. Och du kan ta emot frälsningen här idag. Idag är frälsningens dag. Jesus, jag kommer till dig idag. Jag kommer igenom den dörr som står öppen. Den dörr som heter nådens dörr. Den dörr som heter att du har öppnat din famn för mig. Jag kommer och jag lägger ner allt i mig som har brustit, allt i mig som driver åt fel håll, allt i mig som gör mig mindre än den du har skapat mig att vara. Det som vi kallar för synd. Det som tar livet ifrån oss. Både här och nu men också en dag i evigheten. Jag kommer att lägga ner det inför dig här. Jag ber om din frälsning. Jag ber om din förlåtelse. Jag ber om den där nya sidan, den blanka sidan. Jag ber om den där boken med blanka sidor som ska handla om mitt liv. Där också någonstans min historia inte är bortglömd, men är försonad. Den är försonad. Och jag kan se tillbaka också på det som har varit svårt och jobbigt genom din kärlek och din nåd. Så jag kommer nu, Jesus. Och jag behöver dig i den här tiden. Tack att du tar emot mig. Tack för frälsningens öppna dörr. Och tack, Herre, för att det finns ett syfte med mitt liv. Och det är att leva i den sändning till den här världen som du kallar mig att gå in i. Och Herre, när vi nu kanske tar den här sändningen, den kallelsen på allvar, och vi går in och vi ser att det finns en fara och en makt, en kraft som vill liksom binda och hindra, så vill vi inte böja oss för det, utan vi vill vara som Mose bara sa: låt mitt folk gå, låt mitt folk gå, set my people free. Så vi bara ber dig, Gud, att makter och krafter som vill förstöra och hindra människor att ta emot evangeliet i den här tiden får böja sig. Jag vill särskilt be för en ung generation idag. För barn som växer upp och kanske inte ens har talats om att Jesus älskar alla barnen. Jag vill be för dem, Herre. Jag vill be för ungdomar, Herre, som kanske inte vet om vem du är, Herre. Och som bara undrar hur ska framtiden bli. Man är fångad i den här pandemin och man kanske ser bara miljöhotet och allt det som ligger framför. Och inte alls ser något syfte eller någon mening med sitt liv. Men jag bara ber dig, Gud, att du får komma. Använd oss. Herre, vi är som Mose. Vi har vår story. Vi har alla våra ursäkter. Och till och med vår ovilja ibland. Men jag bara ber dig, använd oss, Gud, i den här tiden. Herre, låt Hässleholm återigen få vara en plats där många människor kommer till tro på dig. Genom att ditt folk säger som Jesaja sa: Jag vill, sänd mig. Jag vill gå med dig, Herre. Jag vill gå med dig. Jag vill inte gå. Om inte du går med mig, Herre, vill jag inte gå alls. Jag vill gå med dig. Jag vill följa dig i den här tiden. Herre, vi ber igen att du griper våra hjärtan, Herre. På djupet. Jag ber så i Jesu namn. Amen.